Hem och stat och andra noveller av Selma Lagerlöf. Uppläsare Anita König.
Hem och stat. Tal vid rösträttskongressen i Stockholm, juni 1911. Mina herrar och damer. Först och främst har jag att frambära ett tack till kongressledningen som har inbjudit mig att tala vid detta tillfälle. Och i detta mitt tack ligger inte bara ett erkännande av den heder som uppdraget innebär, utan jag vill tacka också därför att ledningen genom att göra mig till talsman för rösträttssaken har nödgat mig att för min ringa del sökt komma till rätta med den skiftande och törhända världsomdanande företeelse som heter kvinnorörelsen. Ty, inte sant? Ett är att gå med i ledet och tyst följa skaran så som jag hittills har gjort här vid lag. Så länge svarar man bara för sig själv. Och så länge kan en fast tro på den nya riktningens praktiska nödvändighet vara tillräcklig. Något annat är det att stå fram och tillropa det i förbigående att den rätta vägen är funnen och att den gör väl som sluter sig till oss. Därmed tar man på sig ett ansvar som inte kan bäras utan att man har klart för sig att rörelsen också är av den ideella betydelse att det kan vara gott att kämpa för den, vad man än därav vinner, glädje eller lidande, framgång eller nederlag. Vidare vill jag bekänna att när jag satte mig att tänka igenom mitt föredrag trodde jag att jag utan svårighet skulle finna skäl som bevisade rättmätigheten av vår fordran. Jag ansåg att jag bara hade att gå in i en välförsedd rustkammare och plocka fram de vapen jag behövde. De fanns där redan i ordning, starka och skarpslipade, uppsökta från historien och livet, från tankens värld, liksom från erfarenhetens. Jag behövde endast välja. Låt se, sa jag till mig själv. Vi kvinnor fordrar rösträtt. Vad har vi då att åberopa oss på som kan berättiga oss att ta del i riksstyrelsen? Vi svenska kvinnor brukar fästa uppmärksamheten på själva den rösträttsrörelse som på få år har uppstått bland oss. Vi berömmer oss av våra 170 rösträttsföreningar, av de massa broschyrer som vi sänder ut, av de föredrag som vi håller. Vi påminner om att vi är 30 000 kvinnor som har gått in i rösträttsfordrande organisationer och om vår stora petition med dess 140 000 namnunderskrifter. Men vid närmare eftertanke fann jag att det inte skulle löna sig för mig att åberopa mig på detta. Skulle man inte helt enkelt svara mig att de svenska kvinnor som inte begärde någon rösträtt var ändå många fler än de som önskade den? Vi brukar också hänvisa på hur många vi är som numera förtjänar vårt bröd genom eget avlönat arbete. Men staten lönar vårt arbete mindre än mannens och utestänger oss ännu från en del arbetstillfällen. Vi behöver få vår hand med i lagstiftningen för att detta ska bli rättat. Vi önskar ändring i den gifta kvinnans ekonomiska ställning och vi önskar rätt för henne att bestämma över sin egen person. Men kommer man någonsin att ge oss svenska kvinnor rösträtt av dessa skäl? Säkert skulle man svara att dessa handlingar av rättvisa kommer att genomföras utan vår medverkan på samma sätt som den lika arvsrätten och mycket annat har blivit oss beviljat. Skulle jag draga fram det arbete som vi kvinnor har utfört och utför som sjuksköterskor, som diakonissor, som slumsystrar, som frivilliga på fattigvårdens område? Män skulle svara mig att just detta visar vilken makt religionen utövar över kvinnorna. Rösträtt åt kvinnorna, det skulle betyda ett återuppståndet prästvälde. Eller skulle jag betona att kvinnan kan avlägga akademiska examina, hon såväl som mannen.